Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Katta.
Hej Sofia.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Alltså jag känner att jag börjar repa mig efter det där intensiva bokmässedygnet som vi upplevde här för ett tag sedan. Har du börjat repa dig? Har du fortfarande så här, vad kallar hon det för? Boksmälla?
Ja, gör man det? Ja, nej. Jag har ju sån himla tråkig syn på tid. Så att jag, för mig känns det som att det inte har hänt när det redan är över. Alltså, så då, det känns lite vemodigt att tänka på bokmässan.
Vemodigt till och med? Ja.
Jo, men att det är så här, en tid som har flytt som aldrig kommer igen.
Ja.
Alltså, först nästa år. Men
kommer aldrig igen, först om ett år.
Ja, men precis. Men det är inte samma mässa. Då kommer vi inte träffa Jennifer Niven till exempel.
Nej, det var... Alltså fan, det var trevligt. Jennifer och Yvette och Kristin också. Det var så jävla trevliga intervjuer.
Ja, men väldigt bra mässa faktiskt.
Ja, faktiskt.
På det sättet, måste jag säga.
Ja, sen så fanns det ju mindre bra saker som... nazistdemonstrationer och, eller marscher och sånt där. Men,
och även att vi kom fram till att du har ljugit för mig hela tiden när du har sagt att du var tidspessimist och frist var tidsoptimist.
Nej, så här var
det. Det var ju också nu, väldigt tråkigt skulle jag vilja
jag
säga.
Jag skulle vilja att vi får en rättsida på det allihop. Och jag vet inte om ni följer oss på Instagram, men vi finns på Instagram.
Jag vet inte om någon lyssnar nu.
Nej. Sofia hälsar att nu kan ni spola framåt i 2 minuter när mitt försvarstal
kommer. Jag kommer klippa bort det här sen så att det är okej.
Jag gick jättetidigt från mitt, och vi bodde inte på samma ställe. Och jag gick supertidigt från mitt hotell på morgonen. Jag sa, jag vet inte vart jag ska gå, jag har världens sämsta lokalsinne såklart, eftersom jag har inte varit i Göteborg på 10 år. Men sen så visade jag sig, jag vågar inte lita på min GPS heller, för den liksom, jag vet inte, jag går ändå åt fel håll fast det är så här live. Så jag fick en karta av tjejen i receptionen på mitt hotell. Hon bara, här, håll den här. Och då gick det jättebra. Och jag kom ju fram till mässan på en kvart. Så jag var ju där 8:30. Vi skulle mötas 9:00. Jag bara, fan, det är ju inget folk alls här. Jag hade ju sett på bilderna från dagen innan hur kön slingrade sig lång utanför. Tyckte visserligen att det kanske inte exakt såg ut som på bild. Men alltså ibland är det ju svårt att tolka bilder på internet.
Man vet ju faktiskt inte vilken längd den som har tagit fotot på platsen har haft innan. Och det kan se olika ut i olika vinklar. Här är jag med dig.
Exakt.
Och sen, men snart är jag mot dig.
Så där stod jag och väntade och så fick jag mest från dig. Du bara, jag är snart där, jag ska bara köpa batterier. Så ska jag ut, vi är där om 5 minuter. Och så bara gick det liksom en kvart. Så
man 3 och jag var där efter 2.
Ja, men för, på min sida av mässan så gick det en kvart och du var fortfarande inte där. Så då mässade jag dig och bara, hallå, vart är du? Och du bara, men det är ju du som inte är här. Och det är liksom, ja men... Ja, ibland så ställer man sig vid olika entréer. Det som det fulspelet här var, det är att vi använder ibland stories på Instagram också. Där lägger, om ni inte såg det, för det är ju borta nu. Eftersom det bara sparas i 24 timmar, det var alltså inte jag som tog bort det. Där dissar Sofia mig och säger att jag inte är en tidspessimist. Och det är jag visst där. Jag var sjukt tidspessimistisk. Men jag lärde känna jättemånga trevliga poliser utanför mässan.
vallade runt den stackars förvirrade tanten.
Jag är med Stockholm. I en podd, jag lovar. Jag vet att det står att den är förbannad, men jag är inte förbannad på sånt som de ska döma. Alltså, låt mig vara.
Men jag tycker vi lämnar det här. Jag vet vad som hände, så är det ju. Vad är du förbannad på förutom mig?
Nej, men jag är inte så förbannad på dig. Alltså, det kommer ju gå. Förbannad. Jag är alltid lite förbannad på dig.
Det är ju lite som livet i sig.
Precis. Häromdagen så var jag i en så här situation där vi skulle intervjua varandra. Alltså inte du och jag, utan så här på
en, detta inte var på en kurs.
Nej, på en kurs. Och så skulle vi lära känna någon lite grann som vi inte kände sedan tidigare. Och då ljög jag. Nej, det gjorde jag inte. Eller bara lite.
Va, jaså?
Men henne som jag intervjuade, hon bara, ah, men jag gillar att träna. Jag bara, det gör jag också. För det gör jag ju i tanken.
Och sen sa du, jag är tidspessimist.
Fuck off. Ja. Nej.
Bara kollar.
Och så sa hon, och så kom jag bara, men gud vad kul, och vad tränar du för någonting? Och hon bara, spelade fotboll och gymmade och sådär. Jag bara, nej men jag gillar ju styrkelyft och så tränar jag tränar mycket hemma för att jag har allting hemma. Liksom. Hon bara, Fast alltså, jag har ju läst att det inte alls är särskilt effektivt att träna hemma.
Sluta läsa.
Och jag bara,
eller kanske jag inte ska säga i en litteraturpodd. Men alltså, faktiskt, om man får sådana åsikter.
Och, då blir jag så här.
Då får man välja sina källor.
Ja, och jag säger, jag kan ju inte tala för andra. Men personligen så tränar jag väldigt bra hemma. Liksom. Jag blir ofta tröttare hemma. Och oavsett om jag inte nu skulle bli det. Jag älskar hemmaträning, det är ju liksom min räddning. För jag kommer inte iväg till något gym. Och jag har ju tränat hemma liksom fan i 3 år. Det funkar skitbra. Och så skulle den här personen komma och liksom säga lite, jag tror inte ens hon menade som det. Eller det gjorde hon kanske visst. Jag vet inte.
Ja, men alltså såna här, men ska jag inte, alltså jag har ju gått med i en KonMari-grupp, eller KonMari.
Ja, det är ju också någonting att vara förbannad på alla de här jävla grupperna som du går med i. Varför gör du så här mot dig?
Jag vet, jag tycker inte om mig själv, tror jag. Fast jag förstår inte riktigt att jag inte gillar mig.
Den här veckan är Sofia förbannad på sig själv igen. Så hon har gått med i 3 nya provocerande grupper.
Men då var det någon som hade lagt upp så här, men ja, KonMari är ju den här jätteknepiga, den här man ska känna på sina grejer och känna in dem innan man slänger dem.
Vi pratade om den boken för typ 1,5 år sedan, eller en av hennes böcker. Marie Kondo har väl skrivit flera såna här jävla,
vi kan länka till det här avsnittet.
Men jag ska inte svära.
Då var det i alla fall någon som la ut så här, men titta, kolla vad mycket lådor jag har beställt hem. Här ska KonMarias eller KonMiras eller vad fanken heter. Och jag och dottern skrattade gott åt allting vi hade köpt. Och då är det någon som bara går in under och bara, man ska faktiskt inte köpa lådor och sortera ner saker i lådor förrän i slutet. Man bara,
du följer inte reglerna.
Ja, men precis, skit du i det. Hon kanske ville göra det. Hon var jätteglad över sina lådor.
Nej, precis, här hade hon tagit steget på, nu jävla ska jag rensa, för det här med att rensa, det kan ju ge KonMari. Det är inte helt lätt. Sen så är jag kanske lite emot det, att jag ska plocka upp alla mina ägodelar och bara, är det här något? Det här har jag ju redan raljerat över när jag läste den här boken, för det var inte en av mina favoritböcker. Men så bara, betyder den här någonting för mig? Blir jag lycklig av den? Eller var något så här, får den mig att känna mig superglad? Eller glittrar den? Eller vad man brukar säga. Fan, ingenting glittrar hemma hos mig. Allt är liksom täckt över ett tjock lager damm och kanske lite stekfett. Liksom. Kom igen, det finns ingenting som glittrar i småbarnsliv.
Nej, precis. Såvida inte,
förutom du, Sofia, du är
ja, och såvida inte Perre är en Twilight-vampyr.
Nej, alltså det är
han. Det ser ut som han har smörjt sig i stekflott när han går ut i solen.
Och tappat ett holografglitter över sig. Ja. Ja, nej, han är ingen Twilight-vampyr, vad jag har sett. Men annars har det varit ganska mulet här sista tiden, så det är svårt att snappa upp hans glitter. Mm. Är du förbannad på det, Sofia? Eller kanske var det du var förbannad på?
Jag kommer på så mycket här. Jag ska bara kort säga att jag var på The Jesus and Mary Chain i söndags. Jag hade helt underskattat hur många som skulle vara på den konserten. Så det var svin mycket folk. Och vi kom precis när bandet började spela. Så vi försökte liksom ta oss lite mot sidan så att vi ändå kunde se, men att man ändå kan röra sig lite, för jag är lite för gammal. Egentligen är jag för gammal för att gå på ståkonsert överhuvudtaget.
Ja, fan, det är jobbigt.
Men ibland kan man inte välja.
Nej.
Inte ens en liberal, eller på att säga. Men, nej, men ibland kan man inte välja. Och vi hamnade då på stället där det fanns lite mer utrymme. Men man kunde inte se någonting för scenen var för låg. Men vid det här utrymmet så kom det, så dit kom det en C-kändis från Stockholm. Och
vem,
hans snubbe.
Nej,
okay. Det kan jag säga till dig sen. Och hans jävla snubbepolare.
Ja.
Som dels skulle stå och posera hela tiden. Och man bara, men på riktigt, ni kan ju stå och posera borta vid liksom ölborden där ingen annan står.
Mm.
Istället för att typ armbåga mig i huvudet för att ni står och typ gör någon sån här, ja, jag vet inte, 80-tals goat pose till något som är, oh, jag vet inte, ett gitarriff eller någonting.
Pose.
Och sen så var det så här två snubbar som stod och snackade prick hela tiden. Och det var inte så att de kunde stå bredvid varandra och snacka, utan ena var tvungen att lägga så här armen om den andras hals när de skulle prata så här bakifrån liksom, och bara så att de blev liksom som ett stort berg av man.
Mm.
Ett köttberg av man som bara står så här framför och pratar hela tiden.
Han bara, gå och fika, och sen, för i helvete.
Ja. Men så stod vi ganska nära baren och då kunde de liksom inte heller visa så här, åh, men nu vill vi köpa en öl, utan då bara så sträckte de sig emellan så att vi liksom tvingades åt sidorna istället för att visa så här, hej, nu vill vi gå förbi, på ett sätt som var så här oförberett och otrevligt. Och jag blir så jävla trött på snubbar, för att det är snubbar som beter sig på det här sättet, för att de är så jävla vana vid att ta plats, och för dem är det helt så här självklart att gå på en konsert. Och dels, varför går man ens på konsert om man vill stå och prata hela jävla konserten? Gå hem! Gå hem! Åh, jag var så irriterad. Nej, men det som till slut hände var ju att jag ställde mig, för att dels, jag är lite feg och jag vill inte bli knivhuggen.
Nej, man vill
för det
ju
tänker jag att jag automatiskt ska bli. Så till slut så ställde jag mig bara ganska bredbent och med armarna i sidorna, så mina armbågar var utåt.
Mm.
Så tuff är jag. Och sen så gick jag hem och så knöt jag näven i fickan. Och sen så, ja, alltså jag vaknade med knutna nävar fortfarande på morgonen efter, för jag blev så jävla irriterad på att man inte kan få gå på en konsert utan att, alltså vad fan. Som sagt, varför går man ens på konsert om man ska stå och snacka hela tiden?
Mm.
Eller stå i sina jävla poser. Alltså de här människorna, vad fan, är mig över 40.
Ja.
Det är inte så här 23-åringar som alltså, bara, där kan man ändå förstå. Oh, ni har liksom börjat lyssna på Cure eller ni är 16 kanske.
Ja.
Då kan man förstå det. Men när folk är över 40 och bara
alltså det,
så, tack. Det är det jag gör.
Det är liksom inget ballt längre med posen när man har passerat en viss ålder.
Nej, det är jättetråkigt och jättetöntigt. Och sen är det också jävligt oballt att inte liksom reflektera över sitt eget beteende hos andra. Mm. Alltså när man är bland andra människor. Och nu måste jag säga att jag saknar Magdalena Ribbing.
För
jag har inte insett hur mycket hon betydde för mig innan hon försvann. För jag tänker på det flera gånger varje dag. Att,
alltså, åh,
jag
har en liten Magdalena grej.
Ja, jag har alltid gått och formulerat så här eventuella mejl som jag skulle skicka till henne. Senast idag gjorde jag det när jag var inne och blev någon trängde sig framför mig vid fruktdisken. Och då, och även när jag var på den här konserten så tänkte jag också på det. Det här ska jag skriva till Magdalena Ribbing om. Och sen så bara, nej, det är för sent. Jag skickade aldrig alla mina 1000 skittråkiga, kränkta frågor till henne.
Ja, du får fortsätta med språkrådet istället bara.
Ja, jag får väl göra det. Jag tror inte att de ger, jag tror inte de tar emot den typen av frågor som, alltså, jag känner att
de
jag behöver
kanske
skicka.
Kanske borde börja med det.
Mm.
Det finns ett tomrum just nu.
Men från det ena till det andra, vad har du läst?
Jo, Sarah, jag har läst The Hate You Give av Angie Thomas.
Mm-hmm.
Och sen så, alltså, jag belar ju lite här vilken bok jag ska prata om. Så. Men jag skulle säga att Flickan under jorden av Ellie Griffiths har jag läst också.
Mm.
Sen så har jag läst några andra böcker med.
Mm.
Men det är de jag tänker prata om i huvudsak tills jag hoppar in. Du då?
Jag har läst Down Under av Johan En.
Mm.
Och sen har jag läst Ditt liv och mitt liv av Michael Axelsson.
Mm. Michael.
Och, Ja, och sen så har jag läst en bok som jag inte tänkte recensera, utan jag tänkte bara prata om en sak utifrån den boken, men det kommer inte bli en bokrecension, och det är Autumn av Alice Smith, som är en av böckerna som ligger på vad heter den?
Det där priset.
Ja, precis. Den ligger på shortlisten, och när det här avsnittet släpps så tror jag vi vet vem. Jag tror att det är den 15:e vinnaren tillkännages.
Och på tal om vinnare så, så är det ju det award season just nu. Det, Nobelpriset i litteratur tillkännagavs här för någon vecka sedan. Augustambassadörerna tillkännagavs för någon vecka sedan. Och vi är ju superglada eftersom vi har fått förnyat förtroende i år.
Ja, förra året i skönlitterära kategorin.
Ja, precis. Det var precis det jag skulle säga när du avbröt mig. Exakt, förra året bevakade vi barn och ungdom. I år så bevakar vi svenska, bästa svenska skönlitterära bok. Ser jättemycket fram emot det. Nu är liksom award season igång. Vi var ganska trötta efter augusti säsongen förra året. Alla böcker vi läst och alla intervjuer, eller alla en intervju vi gjorde. Men det var ändå ganska intensivt. Men samtidigt var det ju skitkul.
Ja, det var verkligen jättekul. Det var höjdpunkten på hela förra hösten. Ja. Att få vara med om detta. Och
inte minst
och även lilla Augustpriset. Det är så himla kul med att se de här aspirerande författarna som skriver så jäkla bra. Det är så lätt att tro att folk inte kan någonting innan de är 35.
Alltså jag vill
vilket
ju
i mitt fall faktiskt stämmer.
Ja, jag kan ju ingenting och jag är 40. Så.
Men de är väldigt duktiga och det är jättekul att läsa. Och, ja. Nej, men det ser vi fram emot. Mm. Men apropå det, då kanske jag kan börja prata om en av mina böcker. För jag tänker, eller jag hoppas att den blir nominerad.
Ja, börjar du Sofia? Nu när du tar för dig så fint.
Hon har ju nominerats innan. Du kan väl sitta där och vara i tid så länge. Majgull Axelsson, Ditt liv och mitt. Mm. Har jag faktiskt lyssnat på igen. För jag lyssnade på Aprilhäxan också. Mm. Och den här gången var hon Katarina Evelöf, heter hon, va? Skådespelerska som är med i Tomten och fart alla barnen.
Är Majgull din nya favorit nu?
Ja, nu är hon min nya favorit. Mm. Det var jättejobbigt för att jag lyssnade på den här och sen började läsa Drömfakulteten av Sara Skrytsberg. Och den är också så jävla bra. Och sen så hamnade jag i det här jobbiga att man måste man tvingas välja.
Men har inte du läst Drömfakulteten?
Nej, jag har läst Beckomberga och jag har läst Darling River.
Beckomberga, fakultet, du vet.
Ja. Och så har jag läst en novell som heter Någonting med hotell, som jag glömt bort. Nej, så att Drömfakulteten har jag inte läst, men den håller jag på med.
Okej.
Så att det har varit svårt för mig att välja vad jag skulle ge mig hän till. Mm. Och den här Majgull-boken, den hade jag faktiskt inte tänkt läsa förrän kanske senare. Men när vi var på bokmässan så gick vi till Storytel och såg en intervju med henne. Det var när du hade åkt hem. Det var nog precis efter du hade åkt hem.
Jag slog mig fram bland argsinta nazidemonstranter. Nej, det behövde
inte. Ja, och det började kännas så där liksom lite avslaget på mässan. Mm. Och du vet så här, festen håller på att ta slut. Och då visste jag att hon skulle prata. Jag ville väldigt gärna vara kvar och se det. Så då gick vi till Storytel-monten och lyssnade på när hon intervjuades. Och alltså jag är fortfarande så himla rörd av Aprilhäxan. Så att jag fick så här tårar i ögonen hela tiden bara av att hon pratade. För att jag liksom, hela den lyssningsupplevelsen var så stark för mig. Och för mig så är hon liksom, hela hon är så stark. Så jag satt och liksom blinkade hela tiden. Men jag lyssnade ganska mycket på vad hon pratade om också. Och då blev jag rätt intresserad av den här boken. För den här boken handlar om Märit som i början av boken, hon är 70 år, hon kliver av tåget i Lund, men hon vet inte riktigt varför hon går av tåget i Lund. Men sen visar det sig ganska snabbt att hon har en historia i Lund. Boken hoppar mellan nutid och genom hennes uppväxt. Så på det sättet är den väl ganska lik aprilhäxan, för då är det ju också man får se vad som skildras eller vad som händer nu, och sen så någon som tänker tillbaka på liksom hela uppväxten med de här systrarna. Och här är det också en äldre kvinna som tänker tillbaka på sitt liv. När hon föddes så hon är en trilling, men hennes ena syster dog och tog plats i henne. Mm. Tror hon. Mm. Hon har en röst i sig. Inte som att hon skulle ha någon slags schizofreni och hör röster, utan hon har en röst som för en dialog med henne hela tiden, som hon tänker är hennes döda trillingssyster. Och sen så har hon då även en bror, Jonas, som är hennes tvillingbror då. Och sen så finns det ytterligare en bror som inte var en av de här trillingarna då, utan en bror som är, idag så hade man nog klassat det som autism, men då så sågs han ju som en tok liksom, eftersom det här var ju ganska länge sedan. Och det handlar om hur han togs in på Vipeholm i Lund. Mm. Och det finns en jättebra P3-dokumentär som jag vill tipsa om, som heter Vipeholms experimentet tror jag den heter, som handlar om hur man gav utvecklingsstörda och ja, alltså folk som hade, som idag säkert skulle ha fått diagnoser och hjälp, mm, men som då klassades som liksom galna, mm, tokar. Man utförde experiment på dem genom att ge dem jättemycket socker och sött för att se hur deras tandhälsa utvecklades.
Ja, just det. Var, ja. Mm.
Mm, precis. Mm. Sveriges historia är inte så himla trevlig. Nej, det är, och därför uppskattar inte jag Majgull, för att hon tar upp jättemycket om hur människor som faller utanför liksom, jag menar alltså, människor som inte är i den här liksom, vad brukar man säga, normalstörda, mm, eller normstörda, eller vad fan det finns något begrepp för. Mm. Oss odiagnostiserade. Och att hon ändå tar upp det. Mm. Och det är skitjobbigt. Den här boken är jättejobbig. Det är en filpad. Så att det räcker och blir över. Man liksom förstår. Det centrala är ju inte, det centrala är ju inte enbart Lars, alltså brorsan där, och han har behandlats, men det finns ju där hela tiden. Och det är, aj fy fan, mm, hon, vad människor har fått utstå i vår tid. Och Majgull berättade under intervjun att hon har gjort jättemycket research. Hon har gått och läst, gått tillbaka i gamla arkiv och läst i tidningar hur det rapporterades om de här ställena förr i tiden. Och det var bara två tidningar som hade tagit, på något sätt hade rapporterat om det här. Och den ena kommer jag inte ihåg, och den andra var Arbetaren, mm, som skrev om det på typ 50-60-tal. Mm. Och sen handlar det även om Märits vänskap med Kajsa, som hon har vuxit upp med, som, och de har en jätteosund vänskap.
Det är som din och min.
Jag tänkte på det också. De är inte så snälla mot varandra. De är ganska taskiga.
Ja, men det är som och, du och jag.
Även hela Märits uppväxt är så otroligt konfliktfylld. Och det är, hon uttryckte det väldigt bra, hon som intervjuade Majgull på mässan, som sa att de säger väldigt mycket utan att egentligen prata med varandra. Så det är otroligt mycket bråk och skrik och så, men det är liksom det som ligger under ytan kommer aldrig riktigt upp. Mm. När Märit är 14 så dör hennes mamma, och det är då hennes bror kommer in då på mentalsjukhus, för mamman är den enda som har kunnat ta hand om honom. Och då så får Märit och Jonas bo kvar med pappan och sen mormor och morfan. Mm. Och de är ju också två väldigt, väldigt speciella figurer i den här boken. Och den är inte så lång. Jag lyssnar ju på dubbel hastighet. Så det tog väl en 5 timmar eller så. Mm. Den är, men nej, fan, den är svinbra. Jag är ytterligare en av de här böckerna där jag bara kan sitta och bröla och säga att den är jättebra och så himla läsvärd. Men jag tycker hon är extremt skicklig på att ta upp Sveriges fula historia som Sverige försöker glömma på ett skönlitterärt sätt som liksom gör, alltså det, den är väldigt verklig, alltså den är väldigt närvarande. Kan man säga så om en bok?
Mm. Kan man väl
den göra. Är väldigt väl. Och jättekul också, på ett ställe så nämner hon Poppies journalistskola. Mm. Och då när hon nämner den i boken så blir jag så här, ding! Det är ju därifrån jag har en bild av Majgull från början. För hon gick ju på Poppies, så att vi hade en så här jättestor plansch inne på kontoret. Mm. Med de så här olika kända ansikten som hade gått hos oss. Och då fanns hennes bild med där.
Ska jag säga, men jag har aldrig... som inte sitter på Poppius huvudkontor av deras elever som har gått där. Min bild sitter inte där.
Nej, det gör inte det vad jag vet.
Då spratt det till lite mig och då kände jag att hela cirkeln slöts. Det här är ju, alltså det är ju givet, det är en feel bad om en uppväxtskildring.
Mm.
Det är klassproblem, nej det är inte så mycket klassproblematik. Men ja, det handlar ju om en bister verklighet som faktiskt, det var inte så länge sedan den var. Jag höll på att börja gråta hela tiden när jag lyssnade på den. Inte enbart för att det bara är sådär, alltså det är ju mycket hemskt som händer. Men det är också på något sätt som är hennes sätt att berätta som jag blir så jäkla gripen av allt hon gör, ska jag inte säga, för att jag har än så länge bara lyssnat på två hela böcker och läst en halv.
Mm.
Men nej, den här hoppas verkligen att den blir nominerad till Augustpriset. Jag tycker att det skulle vara rättvist. Jag tycker att det är en viktig bok. Jag tycker att det är viktigt att inte glömma vilka rövhål det finns tillbaka i historien. För om man glömmer det kan det hända igen. Plus att det är så jävla orättvist för alla de som utsattes för den här vidriga behandlingen. Därmed inte sagt att det är 100% bättre idag. Det är det absolut inte. Men det var inte riktigt fullt. Det är inte riktigt fullt så illa idag som det var förr i tiden. Annars så har vi ju pratat om att vi tror att de kommer drunkna i sina mödrars tårar. Skulle kunna bli nominerad.
Alltså när man pratar om funderingar på nomineringar så är ju den som dyker upp i särklass mest ofta, tycker jag.
Mm.
Från Sveriges fula historia till USA:s fula nutid och rasism och hat.
Mm.
Så har jag läst The Hate U Give av Angie Thomas. Det handlar om Star som ser sin barndomskamrat Khalil bli skjuten av en polis. Och alltså det är så boken börjar, mer eller mindre. Och sen liksom hur hon drabbas av detta på flera olika sätt. Såklart chocken och traumat efter att se någon så nära bli skjuten till döds liksom framför fötterna på henne. Också hotet från polisen, för det här var inte en hotfull situation som...
Förlåt, jag måste redan gå in och avbryta. Har detta hänt på riktigt?
Jag tror att den är lite baserad, jag tror att hon har inspirerats av ett fall som var väldigt omskrivet för några år sedan, ja. Där också tjejen som bevittnade det gick ut liksom och pratade i media och liksom folk gjorde ett ganska fult jobb av att försöka misskreditera henne. Pratade om att hon inte hade gått ut high school, att hon var lite korkad liksom, och någon känd som gick in när den här tjejen vittnade och sa, ja, jag går in och betalar för din utbildning för att du liksom ska bli klar sen, för det här är ju för fan sjukt att folk behandlar dig så här bara för att du står upp och berättar vad som faktiskt har hänt. För det är ju liksom, det är ju det här Star utsätts för, att hon är ju på plats, hon ser vad som händer och polisen anmäler ju, så han är ju tvungen att ringa in det, så polis och ambulans kommer och hon är ju vittne på pappret och folk i området, hon bor i ett område uppvuxen där hennes pappa är också uppvuxen, han har en butik. Och alltså det här är ju lite kul när man läser böcker och så bara, ja, han måste ju vara en 50 år, men hennes pappa är typ så 36 och hon är typ 17 tror jag. Star går i en skola som inte alls ligger i hennes område, utan det ligger i ett rikt överklassområde där hon mer eller mindre är liksom inte många svarta som går i den här skolan. Hennes föräldrar satt henne där därför att området som de bor i är ju ett väldigt oroligt område med mycket problematik. Och den här boken skildrar ju liksom väldigt tydligt hur orättvist det är i USA. Det är ju orättvist i Sverige också. Men inte minst liksom hotet från polisen som blir så... Det är så obehagligt. Polisen ska ju liksom vara en figur som man känner sig trygg med. Ska utstråla trygghet. Och istället så hon har liksom fått lära sig inte att hon ska vara rädd för polisen, men hennes föräldrar liksom lärt henne hur hon ska bete sig i närheten av polisen. Och det är ju liksom inte som vi som ler lite så här, hej, hej, här står ni, utan det är liksom, håll händerna synliga, rör dig inte plötsligt, och speciellt inte liksom när polisen inte har full koll på vad du gör, för då blir helt plötsligt en hårborste ett vapen i polisens ögon och en ursäkt för att skjuta någon i ryggen. Hon utsätts ju ganska mycket påtryckningar, dels från folk i sin omgivning som både vill och inte vill att hon ska berätta vad som har hänt. Media är rätt snabba med att porträttera Khalil som en langare. Och att det då är en ursäkt liksom till varför han har blivit skjuten. Men hon håller sig borta från strålkastarljuset. Därför att det är liksom, de har ju dels hoten från polisen. Alltså för polisen, hennes morbror är polis. Så polisen vet ju väldigt väl vem hon är och även vem hennes pappa är. Och när de träffar på polisen liksom ute på stan sen, så är inte det ett helt angenämt möte. Och det här är inte polisen som sköt Khalil, utan det är liksom polis. Och liksom väldigt hotfullt, för här är det någon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som har sagt någonting, tycker de, som smutsar ner polisens goda rykte. Det här var en bok som fick mig att gråta. Jag satt och snyftade på pendeltåget. Alltså, den är väldigt, väldigt stark. Och också oerhört... Alltså, språket är helt fantastiskt. Det är Amanda Svensson som översatt den. Och jag har inte läst den på engelska, jag läste den på svenska. Och hennes översättning är... fenomenalt bra. Hon har behållit väldigt mycket av de så här amerikanska slanguttrycken på engelska. Vilket liksom skänker texten lite mer. Så det känns lite mer autentiskt än om man hade försökt översätta det. För sådana översättningar av slang, det blir liksom sällan bra. Så det är ett väldigt, tycker jag, bra och rappt språk i den liksom. Men alltså den här du vet, jag sträckläser och samtidigt vill jag liksom inte riktigt att den skulle ta slut heller, för den är fenomenalt bra. Men alltså man blir, jag var så ledsen och förbannad, och liksom, för det här, det är ju liksom, det är ju inte hittepå.
Nej. Även
om just Star och Khalil inte finns, så finns det ju så många som drabbas av det här liksom, polisens brutalitet och våld och rasism i USA dagligdags.
Mm.
Så det är ju en extremt viktig och aktuell. När den här kom, alltså när jag började läsa om den, så trodde jag att det här var en bok som riktade sig till vuxna. Det är en YA-bok. Men jag tycker faktiskt att alla ska läsa den.
Ja.
Ändå. Inte hänga upp sig så mycket på, för det gör ju folk.
Ja, tycker men det
är varför ska man läsa ungdomsböcker? Ja, varför inte? Därför att de är jättebra. Sluta vara så jävla töntiga.
Varför ska du prata jag kanske för? Ja.
Precis.
Alltså inte sluta du utan andra.
Det är med.
Nej, men jag tror att också att det är, alltså inte, eller jo, kanske även särskilt som vit, att man så här påminns om,
ja,
hur det är för det andra. Är ju,
ja, för det är ju jättelätt att inte tänka på det,
ja,
alls, som vit. Och liksom, man ser, det är väl klart att jag vet att det här händer i USA, självklart. Men att läsa en bok som, alltså, ja, den drabbade mig,
ja, alltså nyhetsrapporteringar kan ju bli väldigt abstrakta, och där kommer man ju liksom, ja, undan med att kanske ha flyktat lite på en rubrik, medan i en bok tar sig ju oftast in i huvudet på ett, ja, annat sätt.
Och den här lär man ju liksom, jag känner så mycket för Star. Hon är liksom rädd och samtidigt modig, och ja, nej men den är jättebra, läs den. Ska vi döpa om vår podd till "Det är en jättebra bok, läs den"?
Podden om den jättebra boken. Men då går vi från USA:s hemska nutid,
ja,
till Sverige och världens hemska dåtid.
Uff, jag gillar de här övergångarna, ja, idag. De är faktiskt ganska smooth. Ja.
Jag har läst Down Under av Johan En.
Mm.
Ja, den var jättebra. Den av många olika anledningar. Den är självbiografisk. Så att, vilket nog också tillför att den är extra stark. Och vi har ju faktiskt träffat Johan vid ett tillfälle. Mm. Eller ett och ett halvt, för att en gång så satt han snett bakom mig i publiken. Men då var på den här Twin Peaks-kvällen. Men då vågade jag
säga. Alltså inte från Johan, sorry, utan från din.
Jag kommer ha en liten bipod som heter "En förbannad stalker".
Men jag tycker det är härligt. Man ska embracea sitt light ståkande, inte liksom riktigt ståkande.
Nej.
För jag kan gå i god för Sofia att hon ståkar bara på riktigt ibland.
Men, och jag är ju väldigt förtjust i Johan då. Mm. Han läste in Hemmet.
Ja, just det.
För den tänkte ju jag att jag bara skulle börja tjuvlyssna lite på, medan jag väntade på att jag skulle få hem det fysiska exet av boken. Men jag tyckte att Johan läste den så himla bra, och att han också var så bra på att fånga upp den här tonen som Mats har när han skriver, Mats Strandberg alltså, som har skrivit Hemmet. Den här tonen som han har, som är så ödmjuk i de grupperna som man, många ofta ser ner på i samhället. Den lyckades han fånga upp i dialogen, i sitt läsande. Så att han är en väldigt bra inläsare av böcker, tycker jag.
Mm.
Och därför blev det ju också att när jag läste hans bok så läste jag ju den med, och liksom hörde hans röst hela tiden.
Har han läst in sin egen bok också, vet du det?
Den, ja, den ska finnas inläst nu. Den fanns inte där när jag läste den här, för att det var några veckor sedan. Men i boken handlar det om Jim, som är 19 år. Och har drabbats av, ja, det har väl varit jävligt jobbigt hemma i Sverige. Så att han drar till Nya Zeeland för att bo hos sin farbror och sina kusiner och farbrors fru. 1987 hände detta, så att det är ju väldigt mycket så här mysiga musikreferenser och sådär till Smiths och så bland annat, som... Min äldsta bror är 10 år äldre än vad jag är, så att det är väl mycket av det här som påminner om hur det var och växte upp med honom när han kom hem och lyssnade på sina tuffa band och hade sina myggjagare och sina svarta tajta jeans och sitt stora fluffiga svarta hår. Och det är lite så som Jim ser ut i boken också.
Myggjagare? Mm. Vad fan är det?
Det är såna här jättespetsiga lågskor.
Jaha, jag såg framför mig liksom så här smällor med rökelse in, liksom.
Ja, precis.
Jag bara, ja, sånt skulle jag vilja.
Men i alla fall, han är, alltså Jim mår inte jättebra. Han börjar komma underfund med att han är homosexuell. Och tacklar, ja, arbetar väl med den insikten en hel del. Jag vill kanske inte gå in så himla mycket på vad som händer egentligen i själva boken, utan men det är liksom, det är ju Johans komma ut berättelse, eller hur det var för honom att också att växa upp och sen att hur det var när folk upptäckte att han var homosexuell. Eller då Jim i boken. Och det är jättejobbiga kapitel att läsa om uppväxten, för att varannat kapitel är nutid, fast nutid är i slutet av 80-talet, och varannat kapitel är liksom från att han är liten, hur han växer upp, hur han har blivit mobbad och vad han har blivit utsatt för i olika årskurser, och snubbarna har inte varit så himla snälla och tjejer som lurar honom till att säga saker, och det, alltså det är jobbigt. Och det är också, även om Johan är väl kanske också 10 år äldre än vad jag är, så är det ju så väldigt mycket som man känner igen från sin egen uppväxt i attityden hos ungar och vad ungar hade på sig. Ja, man kan liksom känna de här tjocka muddarna på kläderna som gnisslar när man biter i dem. Jag lyssnade på radio under samma period som jag läste den här boken. Och då spelades Ted Gärdestads Jag vill ha en egen måne. Och den har jag liksom, alltså det, jag kommer ihåg att vi sjöng den på musiken när vi gick i 3:an och 4:an. Liksom, alla tyckte den var så himla fin. Och den, jag har väl ingen särskild relation till den. Men när den kom på radion samtidigt som jag var inne i och läste den här boken, alltså jag blev så jävla drabbad av den låten. Den är jättefin. Alltså texten är jättefin. Jag bara tänkte på lilla Jim i boken och han blev mobbad och pappan som ville att han skulle spela hockey och det gick inte bra. Nej, usch, det var jätte, väldigt gripande. Vilken förvirrande recension det här blev. Jag tycker att den här boken är oerhört läsvärd. Jag tycker att den är jätteviktig att läsa. Också utifrån perspektivet att man har vuxit upp som heterosexuell person och alltid har haft rätt till sin kärlek och till den man har velat ha sex med, även om det bara har varit för en kväll liksom. Och fan vad unnad man är i det på något sätt av samhället, medan andra, shit vad mycket skit folk har varit med om, fan vilken tur jag har haft i livet, alltså, känner jag både när jag läser Majgull och när jag läser Johan igen. Och sen blir det ju också liksom, eftersom att det är mycket är självbiografiskt i den boken, har jag läst i intervjuer. Och man då har träffat Johan en och en halv gång. Jag gör absolut inte anspråk på att jag känner honom. Men alltså, om det är en människa som man vet vem det är, då blir det ju också oerhört starkt. För att då är det ju, alltså det blir ju på något sätt lättare att, jag vet inte. Jag tror att jag hade blivit lika drabbad av den här.
Man får ju liksom ett ansikte på personen,
ja,
som har skrivit. Och det är klart att det blir ännu lite närmare då.
Och i slutet av boken så är det några jättefina bilder på Johan när han var liten.
Jag tror du skulle läsa upp slutet av boken. Slutet av boken så står det så här.
Sista sidan. Men det är en typisk sträckläsningsbok. Det gick lite långsamt för mig i början, men sen så när jag väl tog mig tid efter att jag hade hört Ted Gärdestad, nej det hade jag faktiskt, det hörde jag senare, men när jag väl liksom hade tid att sätta mig med boken, så typisk sträckläsningsbok. Jättebra, läs den.
Ja, från Nya Zeeland till England. Nu får vi tvärs över jorden igen. Och en dimmig, kall salt.
Jag trodde du skulle säga kär.
Nej, va?
En dimmig kär, att det skulle vara en kar som är dimmig.
Jaha, nej. Nej, ja, i sinnet så finns det helt klart några karar som är lite dimmiga i den här boken. Det här, just det, man kan säga vad den heter först. Jag har ju läst Flickan under jorden av Ellie Griffiths. Och det här är, och det här, jag är egentligen lite emot sånt här, men det är första boken i en serie av böcker som handlar om Ruth Galloway, som är arkeolog med en specialinriktning på ben.
Är det benen du är emot eller är det en bokserie du är emot? Vad är det du är emot? Serier. Kvinnor som har yrken.
Precis, nej, serier. Mm. Bokserier. Jag tycker att det kan bli ett potentiellt väldigt stort åtagande, ja, när man liksom läser en bok. Man vet att det
är första.
Nu är det så här att de här böckerna om... vad hette hon nu då? Ruth är fristående från varandra, tror jag. Alltså man kan nog plocka vilken bok som helst. Mm. Men vän av ordning gillar att börja med bok ett.
Ja, du så kanske tycker det om att doppa tårna lite i den.
Ja, akta så jag inte skickar in några giffar på tår igen. Det är lite av min specialitet. Vad heter hon? Ellie Griffiths var på den här deckarfestivalen på Gotland i år.
Mm.
Och då såg jag nog hennes namn dyka upp lite grann i flödena. Sen så lyssnade jag på min andra favoritpodd, som alltså inte är vår podd, för det är min första favoritpodd. Men jag lyssnade på...
Rätt avigt?
Ja, det var länge sedan, för jag stickar ju väldigt knapphändigt, ja, inte alls. Men jag lyssnade på Skriven bestseller eller en annan bok. Och de har ju också bara... Första säsongen så pratade de ju bara om skrivandet, men de har börjat prata lite om böcker de har läst också.
Mm.
Och då hade Ninni läst och liksom fastnat lite i de här böckerna om Ruth Galloway. Och så att det är så himla mysig stämning. Man vill liksom vara där.
Mm.
Och jag sa, ja, men varför inte? Det här känns som en bra, kanske lite mellanbok att rensa paletten med efter The Hate U Give.
Ja.
Men lite så, som när man får en så här konstig sorbet mellan måltiderna. Det är jättekonstigt, men du ska ju rensa paletten. Jag har bara varit på en sån fancy-röst en gång i mitt liv, men då fick man sorbet. Hon är i alla fall arkeolog och hon undervisar på universitetet i någonstans i Norfolk. Och bor på ett ställe liksom som är en salt marsh, alltså typ ett stort ängsområde där det finns massor av arkeologiska göttigheter i jorden, typ.
Mm.
Och också liksom där landet möter havet, så att det är liksom tidvatten och det är lite osäkert där ute. Man kan liksom inte bara vandra ut hur som helst, för helt plötsligt kommer tidvattnet och då typ dör man om man drunknar. Men en dag så knackar det liksom på hennes dörr på universitetet. Och då är det hennes chef som bara, hej, den här polisen vill prata med dig. Och då är det en polis och de har hittat ben, alltså ett skelett. Nej, de har hittat en kropp, tror jag. Mm. Jag kommer inte ens ihåg. De har hittat kvarlevorna av en person ute på den här salt marshen.
Går den här även som en... Nej, vänta. De letar inte ben i Bones. De heter Bones. Lyssna inte på mig. Klipp bort mig.
Men hon är ju benspecialist, ja, i Bones. Jag tänkte lite på Bones, men sen var jag tvungen att tänka bort Bones, för det är mycket med Bones som stör mig.
Mm.
Jag följer den inte, men jag vet inte. Det är för många skådespelare i den som jag inte gillar. Förutom David Boreanaz, även om han är mer snygg än bra. Men i alla fall. Så den här polisen, Harry Nelson, ber henne om hjälp och liksom kom och titta på de här kvareleverna för att se hur gamla de kan tänkas vara. För han har ett gammalt fall som man aldrig har lyckats nysta upp. Har du hört originellt? Det har aldrig hänt i en deckare förut.
Nej.
Att en man liksom går under nästan lite. Han går inte under direkt, men
det är liksom, det är ett fall som är 10 år gammalt. Det var en flicka som blev kidnappad och de hittade henne aldrig. Och de är ju liksom, ja, uppenbarligen så är hon väl död, men de har inte hittat hennes kropp heller. Och så nu när de hittar den här kroppen så stämmer det liksom överens kanske lite med storleken och hur gammal hon kan vara. Bara det att kroppen är svingammal, den är typ från så här, ja, järnåldern eller någonting. Hon har på sig så här krage av smyckeskrage som liksom säger, ja, de koldaterar, och det här var ju inte en kropp som har legat där bara 10 år utan jättelänge. Men det är ju så här salt mark på något sätt och en mosse, så att kroppen är inbädd, du vet, då blir de mumifierade och ganska väl bevarade. Men och då blir hon liksom lite indragen det här, för då visar helt plötsligt så försvinner ju nämligen en flicka igen. Som är i samma ålder som den här flickan som försvann för 10 år sedan. Och då liksom nystas ju allt det här, eller nystas upp, men det liksom kommer ju upp igen. Pressen börjar ju engagera sig i det rätt så mycket när det försvinner en flicka till i precis samma område, i samma ålder. Och de inte hittade flickan som försvann för 10 år sedan. Så hon hjälper ju Harry med att lösa fallet, för det dyker ju såklart upp lite, det har för 10 år sedan så dök det upp lite brev om vart de skulle leta efter flickan, och nu börjar det dyka upp lite brev igen, och de här breven innehåller en hel del arkeologiska referenser, så där kommer ju hennes expertis in, va. Och så det är en mysig lagomdäckare för mig. Vissa bitar som är svinjobbiga, för det handlar ju liksom om barn, och barn som liksom är 4, så det är Morris ålder. Och jag kan ha fulbölat lite i fältöversten, för jag lyssnade på den och undrade, ska det behöva vara så här? Jag kommer aldrig våga släppa ut dem igen. Jag ska inte säga att jag kommer läsa bok 2, för det har jag sagt om många böcker, till exempel Lex Ferrante, men det har inte tagit mig för det. Men här så kan jag definitivt tänka mig att kanske lyssna på den igen, för det var en väldigt trevlig bok att lyssna på mina lunchpromenader, speciellt när man traskar runt gärdet i dimman som det var regn, så kan man liksom se det här framför sig, sticker upp lite ben där. Någon stackare som har sprungit Tough Viking på gärdet och gått under, jag vet inte. Men sen så finns det vissa saker som jag kanske inte är galet förtjust i. Till exempel hennes prat om vikt hela tiden. Hon är rysligt missnöjd med hur tjock hon är. Och det är ju tröttsamt i sig. Det blir ännu mer tröttsamt när hon sätter en siffra på hur tjock hon är och hur mycket hon väger. Men jag är villig att se förbi detta ifall de andra böckerna inte innehåller lika mycket vikttjat som den här faktiskt tyckte jag gjorde. För det blir så här, det här är inte ens relevant. Vad fan spelar det för roll för såren?
Ibland tror jag att det är något sånt här, nu ska vi rikta oss till kvinnor och kvinnors problem. Ja, eller något sånt här skitfånig föreställning. Alltså bara släpp det. Vad fan, det var någon annan bok jag läste som det där dök upp i också hela tiden. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, men...
Ja, nej, men så det är liksom en parentes där, att det är lite triggande på det sättet faktiskt. Men en mysig bok i övrigt, om man nu kan tycka barnarov jättemysigt. Men typiskt engelsk deckare skulle funka bra som liksom.
Kanske ska ta och läsa, jag är lite sugen på en deckare nu. Alltså jag har ju läst en bok som jag inte ska recensera.
Bara nämna.
Jag vill bara nämna att jag har läst Autumn av Ali Smith. Den köpte jag när jag var i Cambridge. Och då var jag så här, jag vill ha en bok av en engelsk författare. Eller brittisk författare som är lättläst. För att jag, i och med att det inte är mitt första språk, engelska. Och då blev jag tipsad den här. Och jag bara, det är riktigt bra användare. Och jag bara, jag vet inte jag. Den är ju bitvis så är den jättebra. Bitvis är den en helt fantastiskt rolig dialog i den. Och det är ju mycket dråpliga saker som händer. Det handlar om en... Jag kan bara säga snabbt vad den handlar om. Det här är inte en recension. Oops. Det handlar om Elisabeth och Daniel. Och Daniel är en mycket gammal man som lärde känna Elisabeth när hon var liten. Och sen så har de känt varandra. Hon är väldigt i nutid så är hon cirka 35 kanske. Och det, Brexit har precis liksom klubbats igenom och konsekvenserna av det börjar synas. Och han ligger på ett ålderdomshem och är 101 år gammal. Det som sabbar den här boken är att det är så jävla mycket symbolik som för mig är liksom fuff över mitt huvud. Så det är så jättemycket om när de, ja men man får ju då, det hoppar ju väldigt mycket fram och tillbaka i tid, men då är det något så här minne när han pratar om någon tavla och så fattar man att liksom, nu är det någonting i den här tavlan som anspelar på vad som händer i framtiden, men jag fattar inte vad det är. Och då känner jag mig jättekorkad. Och jag gillar inte när en bok får mig att känna mig korkad faktiskt.
Nej, alltså jag är inte heller särskilt förtjust just i så här symbolik. Jag menar, okej, okay, men ifall det är någonting uppenbart, men det får mig också, det så här, du vet, man fattar, jag fattar att det är någonting jag missar, att det är någonting jag inte förstår, men jag förstår inte vad det är.
Och jag tänker att det är säkert därför den är på shortlist nu till
för att det är så mycket symbolik och man ska läsa med den här röntgen.
Exakt, och folk bara, gud vad vackert. Jag trodde inte att den handlade om någonting, men den handlade om massor. Och man bara, fast nej, jag fattar inte. Lägg av. Så att jag tänker så här, för att ungefär varannat kapitel är jättebra och varannat kapitel är... Och om man vill läsa en bok som är vartannat kapitel jättetråkig och vartannat kapitel ganska gripande, då skulle jag läsa Ett litet liv istället. Fast den är då väldigt mycket längre än den här, för den här är väldigt kort, den har 250 sidor eller någonting.
Annars kanske du kan tipsa om ifall det är jämna eller ojämna kapitel som är bra, så kan man
läsa. Jag ska kolla upp det till nästa gång. Det som också förtog lite av läslusten i den här boken var att jag faktiskt tappade den i badkaret, så att den blev estetiskt otilltalande att titta på. Men alltså åter så här, jag bara kände det när jag läste den. Jag är absolut inte en symbolikmänniska. Jag kände mig så himla, jag kände mig som min värmländska faders dotter. Det är så här praktiskt och rejält och man ska fatta snabbt, annars så går det
men
bort.
Men ja, och så det där, för mitt gymnasiebarn, alltså inte barnet jag fick när jag gick i gymnasiet, det fick jag inget, men han som går i gymnasiet, de håller ju på med så här novellanalyser just nu och så här litterära begrepp. Ja, jag vet, alltså jag fattar inte ens om uppgifterna, och där de ska så här förklara handlingen mellan raderna, men också något så här typ bortom raderna. Jag bara jag hatar
om det inte
förklara.
Står så har det inte funnits faktiskt.
Så det där var ju någonting så också när jag gick den här skrivkursen, de bara, ja, men var någon gång som sa så här, men när man läser mellan raderna, jag har inte skrivit någonting mellan raderna, det är vad det är. Kom igen, jag är en simpelton, mycket må så vara, men vad fan, här skrivs ingenting mellan
nej.
Raderna
men, liksom... och, men sen så tänkte jag på, för nu läser jag ju drömfakulteten av Sara Stridsberg, och hon har ju inte heller, alltså hennes språk är ju inte så himla direkt på, det är ganska poetiskt, egentligen så är det alldeles för poetiskt för att jag ska tycka om det. För jag tycker oerhört illa om folk som ska skriva, eller folk, jag tycker oerhört illa om texter som är så här svävande under huden, men hon är ju så jäkla skicklig så det blir oerhört bra när hon gör det. Men hon skriver kanske också en massa mellan raderna som jag inte fattar. Det är bara det att det är liksom en njutning för mig att läsa hennes språk.
Men då är det ju så snyggt, då är det så snyggt skrivet mellan raderna att man inte ens ser att det är där de letar efter det, så man slipper känna sig dum. Och det är ju tacksamt. Ja, men på riktigt, jaha, det, alltså det är som du säger, det finns ju ingenting. Det finns många saker som är provocerande, men när det kommer till läsning, det är faktiskt skitirriterande att känna sig korkad. Ja. Jag vill inte känna, jag känner mig korkad i massor av andra sammanhang i livet. Läsningen ska inte vara en av dem. Så när en bok kommer och ska vara lite smart och viktig.
Försök inte vara smart med mig, det vill jag säga.
Men ska inte krävas en jävla examen i konstvetenskap för att förstå. Nej. Liksom. Och alltså, jag är inte ens särskilt intresserad av konst.
Nej, jag kände det också. Me, liksom. Alltså, jag tycker väl om att titta på fina bilder. Vem gillar inte en fin bild?
Jag gillar
bild?
Också att gå på museum. Du och jag har varit på museum. Det är trevligt.
Ja, det är kul. Och man tar ett glas vin och det är också trevligt.
Vin är men, kul.
Det är kul. Men alltså, jag har också väldigt svårt. Alltså, jag tycker verkligen om att gå på museum. Och jag går gärna och tittar
på konst. Men jag tittar inte efter saker som gömmer sig i bilderna, utan jag bara tycker, ja men schysst bild, och sen så går jag till nästa.
Ja.
Medan andra kan stå kvar i så här timmar och titta. Åh, när vi var på Van Gogh-museet i Amsterdam. Alltså jag höll på förlisa, höll jag på att säga, på att avlida av tristess. Folk stod och diskuterade de här jäkla bilderna som är rätt tråkiga bilder också. Den där fula jävla blomman han har ritat.
Ja, den är jätteful. Men alltså, den är faktiskt... Ja. Skulle du vilja ha den på väggen? Alltså,
nej, men, okay, nej.
Ja, värdesmässigt. Jag skulle inte sälja skiten.
På 90-talet så var det väldigt många som hade det. Den, och sen så hade de en så här svampad kolblå vägg.
Precis, jag skulle säga. Eller terrakotta svampad. Oh, fy fan.
Men har jag berättat om tapeten som var i ett av mina lägenheter? Då var... längst ner så var det svampad terrakotta. Och sen så halvvägs upp så bytte det, och så var det svampad, det finns en grön som heter lundagrön. Den är lite så här mossgrön typ, fast lite mer mörk. Ja, men i alla fall så ganska mörkgrön mossad. Och sen så var det en bård med någon typ av, jag tror inte man skulle kunna köpa en sån bård idag, men på 90-talet kunde man göra det. Men någon typ av så här stereotypbild av indianer som jagar varandra i stereotypa indianposer i terrakottafärg. Fruktansvärt ful. Jag hoppas att den, alltså det hyrde ju andra hand.
Men du, du ska ju flytta snart.
Jajamän!
Kommer ni få en stor och härlig hall då? Så det här låter ju som någonting som du skulle kunna inreda hallen
med. Ja, alltså jag vet, alltså det kommer, det är en korridor.
Ooh.
Och jag har ju tänkt
fan
att vi
ska få en sån jävla Van Gogh-tavla.
Då kommer jag sätta den bakom bokhyllorna, för jag tänker ju att det ska bli en bibliotekskorridor.
Åh, fan vad smutt med en bibliotekskorridor.
Ja, den var jävligt smutt alltså. Men ja, nej men så bufsymbolik. Tacka vet jag, enkla rejäla böcker där man förstår vad som sägs. Undrar hur mycket jag har fattat av det jag har läst egentligen. Jag är säkert helt fel ute.
Ja, men det är därför jag är så här rädd för så här, ja men ibland så här, men kanske vore det kul att läsa konstvetenskap eller litteraturvetenskap. Gud, alltså, men då ska man ju sitta och liksom så här, förstå vad som är bortom. Nej.
Litteraturvetenskapen för mig föll inte enbart på att jag råkade komma in på heltid när jag har ett heltidsjobb, utan även på att man skulle spela upp ett drama framför sin då webcam, och där kände jag att nej
för det. Annars hade det varit fint material på YouTube sen, tycker jag.
Ja, men när faktiskt, du spelar upp drama. Jag hoppas vi hoppas att vi kommer träffas snart och kunna YouTubea ihop lite om augustpriset och våra förväntningar och så innan nomineringseventet som är den 23 oktober.
Yes. Stämmer bra det.
Ja, dagen innan min hårklippning.
Ja.
Ni vill veta vad jag har på schemat. Jag ser verkligen fram emot august, vilket är ju tur att bli
anpassad emot att klippa håret.
Ja. Men också, ja, jag är väldigt spänd på att se vilka som nominerats.
Jag med. Och jag kommer nog ha svårt att hålla mig borta även från barn- och ungdomsböckerna, känner jag.
Ja,
och faktaböckerna har jag lite, generellt sett lite enklare att hålla mig borta från. För jag är inte
en
stor
faktabokskonsumtion. Men jag lyssnade på förra årets vinnare. Och vad heter den? Galaxens Nova.
Just det. Ja. Och du lyssnade väl på Fattigfällan också som var nominerad?
Ja, den lyssnade jag
också. Vi har ju båda två hört och läst eller lyssnat på Expeditionen. Det är ju tidigare augustvinnare.
Det är det ju. Så att man ska inte helt, vi kanske är jätteintresserad av
Alltså det är ju faktiskt så att de böckerna som brukar vara nominerade är ju sällan skolböcker liksom, utan det är lite mer umf i de faktaböckerna liksom. Alltså de brukar ju vara lite mer litterära.
Litterära faktaböcker. Det är väl ett jättebra sätt att uttrycka det på.
Ja.
Skål för det, Katta.
Ja, men skål. Happy August månad.
Ja, och vi kommer, ja, ni som redan följer oss på Instagram, hint hint nudge nudge, ni kommer väl se att vi kommer raffla loss med gissningar och sen även såklart visa vilka som har nominerats.
Får jag avsluta med en fråga?
Mm.
Årets bok vanns av Alex Schulman.
Tack för det här avsnittet, Katta Kvack.
Tack själv, Soplex. Det har varit ett nöje.
Ja, det har varit ett nöje som alltid. Ja. Vi hörs snart igen, kära lyssnare.
Ha det bra.
Hej, hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.